Välkomna till fortsatt utläggning utav profeten Daniels bok. Vi följer min utläggning här. Vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok. I och med att vi nu kommit fram till kapitel 7 av de 12 kapitlen. Vi påbörjar alltså andra delen nu av Daniels bok, så har vi kommit in i den profetiska delen. De sex första kapitlen kallar vi den historiska delen. Men nu ska vi alltså ta del av den andra halvan av Daniels bok, den profetiska delen. Låt oss först knäppa våra händer. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Kapitel 7. Daniels första syn. De fyra djuren. I och med kapitel 7 börjar Daniels boks andra del. Den som i kronologisk ordning redogör för de drömmar och syner som Daniel hade. Daniel talar nu i första person. Hans första syn, kapitel 7, dateras till Belshazzars första år som regent i Babylon, sannolikt år 553 före Kristus. Vissa forskare tror att Belshazzar började regera 550 före Kristus. Men detta år fick alltså Belshazzar ta över regeringsansvaret i Babel för sin far Nebukadnessars räkning. Nabunidus räkning. Sin andra syn, som vi sen ser i kapitel 8, hade Daniel två år senare, och den tredje synen år 538 före Kristus. Den synen finns i kapitel 9, vers 20 till och med 27. Och den fjärde och sista synen, som omfattar kapitlen 10, 11 och 12, hade Daniel år 537 eller möjligtvis 536 före Kristus, i den persiske kungen Koreshs tredje regeringsår. De fyra djuren. Daniels första syn är i full samklang med Nebukadnessars dröm enligt kapitel 2. Dessa båda syner rullar upp hela världshistorien från och med den nybabyloniska stormaktens tid fram till världshistoriens sista dag. Synerna skildrar den här världens fortsatta historia som fyra världsriken. Möjligtvis därför att talet fyra betecknar jorden, denna värld, med dess fyra väderstreck. Dessa riken är ändliga och ska gå under, hur mäktiga de än tycks vara. Men det finns ett rike som är evigt. Detta annorlunda rike är inte av den här världen. Jämför Jesu ord i Johannes 18:36. Och detta rike ska övervinna alla världsliga makter, även om det ser ut som om denna världens makter ska segra. Låt oss nu se hur de fyra världsrikena beskrivs. I Nebukadnessars syn, kapitel 2, skildras de fyra världsrikena som en stor staty. I Daniels syn, här i kapitel 7, som fyra stora djur som steg upp ur havet. I Nebukadnessars dröm heter det, Daniel 2:32, huvudet på statyn var av fint guld. Huvudet symboliserar Nebukadnessar och hans nybabyloniska rike. Symbolen för det nybabyloniska riket i kapitel 7 är ett bevingat lejon, vers 4. Nebukadnessar själv liknas vid ett lejon i Jeremia 4:7 och Jeremia 50:17. Och den babyloniske kungen, hans rike och dess arméer liknas vid örnar i Jeremia 4:3, Jeremia 48:40 och 49:22, Hesekiel 17:3, Habakkuk 18 och Klagovisorna 4:19. Att detta djur såg ut som ett lejon med örnvingar vill förmodligen visa på dess smidighet och snabbhet vad gäller förflyttning i kombination med dess förmåga att attackera som ett rovdjur, vers 4a. Men i samma vers ser vi sen hur fjädrarna rycktes av djuret, vers 4b. Det nybabyloniska riket hade expanderat snabbt under Nabopolassar och även under Nebukadnessars första tid. Men redan mot slutet av Nebukadnessars tid började expansionen att avstanna. Fjädrarna plockades bort. Att djuret i vers 4c fick ett mänskligt hjärta vill nog visa att detta rikes blodtörst avtog samtidigt som dess militära styrka minskade. En del kommentatorer menar istället att det mänskliga hjärtat syftar på hur Nebukadnessar botades från sin sinnessjukdom. Han trodde ju sig vara ett djur, men det är nog mindre troligt. Det var ju inte ett lejon han då trodde sig vara, utan en oxe. Statyns bröst och armar var av silver i Nebukadnessars dröm, Daniel 2:32. Denna del av statyn symboliserar ett rike som ska uppstå efter det babyloniska riket. Och enligt Daniel 5:28 och Daniel kapitel 6 är detta rike det medisk-persiska riket. I Daniels syn liknas det vid en björn som i vers 5 reste sig på sin ena sida. Förmodligen syftar detta på att den persiska delen skulle dominera i detta rike, som från början var ett dubbelrike av meder och perser. I kapitel 8 skildras sedan detta rike som en bagge med två horn, där det ena hornet var högre än det andra, Daniel 8:3. Även de båda hornen markerar dubbelheten i medien Persien, och som det står i Daniel 8:3, det som var högre sköt upp sist, vilket avser Persiens dominerande ställning efter att det mediska inflytandet successivt trätt tillbaka. Ängeln Gabriel förklarade senare för Daniel i Daniel 8:20, baggen som du såg, han med de två hornen, är mediens och Persiens kungar. Att björnen i den syn vi nu behandlar hade tre revben i gapet mellan tänderna, vers 5, syftar antagligen på att medien Persien skulle besegra och förgöra andra riken, likt en björn som tagit rov och fortfarande har kvar resterna av bytet mellan tänderna. Statyns buk och höfter var av koppar i Nebukadnessars dröm, Daniel 2:32. Detta symboliserar ett rike som ska komma efter det medisk-persiska, nämligen det grekiska världsriket och dess uppsplittrade fortsättning på fyra huvuden. I Daniels syn liknas detta tredje rike vid en leopard som hade fyra fågelvingar och fyra huvuden och fick stor makt, vers 6. Leoparden är ett av världens snabbaste djur. Och aldrig tidigare hade världen skådat något rike som så snabbt hade utbrett sig som Alexander den stores grekiska världsrike. Även fågelvingarna uttrycker nog den snabba expansionen. I kapitel 8 skildras samma rike som en bock som kom västerifrån och hade ett väldigt horn i pannan, Daniel 8:5. Och där sägs det rent ut i Gabriels förklaring till Daniel: den raggiga bocken är Javans, alltså Greklands kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Den första kungen är Alexander den store, vars grekiska välde kom att erövra Persien och regera hela den då kända världen, jämför Daniel 2:39. Enligt synen i kapitel 8 såg Daniel också att när bocken var som starkast brast det stora hornet sönder och fyra andra stora horn kom upp i dess ställe, Daniel 8:8. Det betyder, förklarade Gabriel, att fyra riken ska uppstå av hans folk, men inte med samma kraft som hans, Daniel 8:22. Också detta kom att gå i uppfyllelse. Alexander den stores väldiga rike uppdelades efter hans död på fyra av hans generaler. Kassandros fick Makedonien med Grekland, Lysimachus fick mindre Asien, Ptolemeus fick Egypten och Seleukus fick Syrien och Babylonien. I Nebukadnessars dröm var statyns ben av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera, Daniel 2:33. Det symboliserar ett fjärde rike, som i Daniels syn här skildras som ett mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt djur med stora tänder av järn. Detta fjärde och sista världsrike syftar på det romerska riket och alla världsliga makter därefter fram till domedagen. Synen beskriver djuret så här i vers 7. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Talet 10 betecknar totalitet, det vill säga samtliga världsliga makter från och med det romerska världsriket. Dessa följdriken som uppstår efter romarriket har något av samma anda som romarriket. Därför kan de sammanföras till ett och samma djur. Att statyns ben och fötter i Nebukadnessars dröm bestod av både järn och lera förklarade Daniel för kungen på detta sätt i Daniels bok kapitel 2, vers 40 till och med 43. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet, eftersom du såg att leran var blandad med järn. Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera. Och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men ändå inte hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Järnet visar på styrka och förmåga att krossa, men leran visar på dess bräcklighet. Såväl romarriket som dess följdriken kommer att gå under. Det fjärde rikets befolkning är en blandning av olika folk som inte kan hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Alla världsliga riken, hur mäktiga de än är, ska en dag förlora sin makt. Nebukadnessar såg i sin dröm hur statyn, som symboliserade de olika världsrikena allt ifrån Nebukadnessars eget, krossades av en sten som revs loss, men inte genom människohänder. Daniel 2:34. Den stenen symboliserar en kung och ett rike av ett helt annat slag som Gud ska upprätta under det fjärde rikets tid, alltså romarriket. Ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, koppan, leran, silvret och guldet. Daniel 2, 44 och 45. Denna sten, som ju är Jesus själv, människosonen, som till sist krossar alla andra riken, motsvaras i Daniels syn av hur Guds domedag inträffar under ett fjärde djurets tid, verserna 9 till och med 14. Gud själv, den gamle av dagar, det vill säga den evige, satte sig på sin tron av eldslågor med 1000 gånger 1000 och 10 000 gånger 10 000 stående inför honom. Det är fråga om Gud fader. Han beskrivs så här i vers 9. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Beskrivningen påminner mycket om den som barn ger när de föreställer sig hur Gud ser ut. Barn är klokare än vad vi vanligtvis föreställer oss. Sen ska domen falla, vers 10. Han satte sig ner för att döma. Det fjärde djuret dömdes till döden och böcker öppnades. Det finns två slags böcker som är aktuella när det handlar om domen, och förmodligen åsyftas båda i denna syn. Den första boken är Guds rikes mantalsbok, där alla Guds utkorade barn står uppskrivna. Andra Mosebok 32:32, Saltaren 69:29, Daniel 12:1, Uppenbarelseboken 3:5 och 20:12 och 20:15. Den andra boken är där alla gärningar som begåtts på jorden står uppskrivna, Uppenbarelseboken 20:12. Inte bara det fjärde djuret dömdes till döden, utan även de andra djuren miste sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund, som det står i vers 11. Antikrist. Daniel såg också i sin syn hur fräckheterna mot Gud och attackerna mot Guds rike tilltog under det fjärde rikets tid. Han berättar: men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Vers 8. Daniel undrade vad det fjärde djuret kunde betyda, eftersom det var så annorlunda än de andra djuren och talade så skrytsamma ord, stora ord, som det står. Det hade ju 10 horn på sitt huvud. Och vad betydde det nya hornet som sköt upp? Det var ju ett litet horn, vers 8. Men i vers 20 så ser vi att det såg större ut än de övriga. Det talade ord i strid med den högste, plågade den högstes heliga, försökte förändra heliga tider och lagar, vers 25, och tillskansade sig världslig makt genom att stöta bort 3 av de förra hornen, vers 8. Detta horn, som är den nytestamentlige antikrist, är enligt luthersk tro påvedömet. Vatikanstaten är ju verkligen ett annorlunda rike, en sammanblandning mellan världsligt och andligt. Den romersk-katolska kyrkan talar ord i strid mot den högste, stiftar nya obibliska dogmer, fördömer läran om rättfärdiggörelse genom tron alena och så vidare, plågar den högstes heliga genom inkvisition med mera, har man förföljt kristna. Man förändrar heliga tider, fastetider, söndagen som vilodag, och lagar, celibattvång med mera. Den lutherska bekännelsen utpekar påven som antikrist. Det sker i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 321, sidan 347 och 48. Luther skriver så här i schmalkaldiska artiklarna: i Alexandria styrde prästerna gemensamt kyrkan, såsom även apostlarna och efter dem alla biskoparna i hela kristenheten gjort, tills påven uppreste sitt huvud över alla. Detta visar på det kraftigaste att påven är den verklige antikrist som upphöjt sig över och satt sig upp mot Kristus, då han menar att de kristna icke blir saliga utan hans makt, att de kristna icke blir saliga utan hans makt, som dock ingenting är och som icke är förordnad och påbjuden av Gud. Detta är detsamma som att sätta sig över Gud och mot Gud. Andra Thessalonikerbrevet 2:4, så som den helige Paulus säger. Sådant göra dock varken turkarna eller tatarerna, hur arga fiender till de kristna de än äro, utan de låta vem som vill det tro på Kristus och kräva blott skatt och utvärtes lydnad av de kristna. Men påven vill icke lämna tron på Kristus i fred, utan säger att man måste lyda honom om man skall vara salig. Detta vilja vi icke göra, utan hellre dö i Guds namn. Och det här var på sidan 321 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Skulle det fjärde riket med dess 10 horn och detta nya horn, den antikristliga makten, besegra den högste och hans rike? Nej, de troende ska endast, som det står i vers 25, ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Alltså under en begränsad tid. Sen ska antikrist dömas och hans välde ska tas ifrån honom. Ja, han ska fördärvas i grund, vers 26. Och i vers 27 står det: riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Detta stämmer helt och hållet med vad Paulus skriver ska ske med antikrist på den yttersta dagen. I andra Thessalonikerbrevet 2:8 står det: honom, alltså antikrist, ska Herren Jesus döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den bestämda tiden då antikrist tillåts härja innan han krossas är alltså en tid och tider och en halv tid, vers 25. Vad innebär detta i tid räknat? Hur länge dröjer det innan domens dag är inne? Det ska utredas i kommentaren till Daniels 12:e kapitel, vers 7, där samma tidsuttryck används. Människosonen. Medan Daniel betraktade det fjärde djuret fick han som sagt se hur Gud den evige, den gamle av dagar, satte sig på domarsätet och gjorde slut på alla världsliga riken. Så framträdde plötsligt en märklig gestalt. Daniel berättar i vers 13 och 14: i min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Här kan vi inom parentes sagt jämföra med den nicenska trosbekännelsens ord om Guds son, på vilkens rike icke skall varda någon ände. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 47. En människoson är en sann människa, men denne människoson kommer från himlen. Han är alltså samtidigt ett med Gud, den enda som har ett evigt välde. Han är dess evige konung, och han ger sitt rike åt den högstes heliga, det vill säga de kristna. I ljuset av profeten Jesajas profetior är denne människoson ingen annan än Messias, Herrens speciella tjänare, Gud hjälten, Jesaja 9:6, som lät sig födas som ett människobarn av jungfrun, Jesaja 7:14, och gav sitt liv till lösen och skuldoffer för alla syndare, Jesaja 53. Han är vidare stenen som byggnadsarbetarna förkastade, men som blivit en hörnsten, Psaltaren 118, vers 22. Genom att krossa ormens, Satans huvud och till slut även förgöra alla världsliga makter. Daniel 2, 34-35 och Daniel 2, 44-45. Han ska ge åt den högstes heliga det rike som har människosonen som sin hörnsten. Kan Jesus vara denne människoson, denne messias? Den frågan ställde översteprästen Kajfas till den tillfångatagne Jesus. Är du messias, den välsignade son? Vad svarade Jesus? Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Markus 14, 62. Vi har nu tagit del av Daniels bokens profetior om världens mäktiga riken och vad som ska hända dem. Det enda rike som är evigt är Guds rike. Enligt Daniels bok fick både Nebukadnessar och Meden Darajavers, eller Koresh, det vill säga Cyrus den store, lära sig det och proklamera det för många folk. Tack för att du lyssnat.